Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Till vardags känner vi honom som statsvetare, krönikör och proffstyckare. Han satt med i expertpanelen i Filip och Fredriks tv-program Boston Tea Party kanal 5 för ett par år sedan och han ligger bakom flera framgångsrika politiska böcker. Nu jobbar han bland annat som kolumnist för Piteå-tidningen. Men idag är han statsminister för en dag. Välkommen statsminister Stig-Björn Ljunggren.
Tack så mycket.
Hur mår statsministern?
Statsministern mår väldigt bra. Jag är lite omtumlad, men det känns nog bra. Det ska bli en intressant dag.
Ja, varför är du så omtumlad?
Ja, det är lite nytt. Det är mycket folk och man ska ta sig igenom portarna här och ha koder och grejer. Och de känner inte igen mig riktigt. Men nu känns det bra. Nu har jag intagit mitt stora fina rum här.
Ja, väldigt glad att du är här i podcasten, statsministern.
Tack.
Du har ju precis klivit på här på din dag som statsminister. Vad är det första statsminister Ljunggren gör?
Ja, det är ju att jag måste ju bilda regering. Jag kan ju inte sitta här helt själv. Och sen så måste jag ha en vision för vad den här regeringen ska göra. Och det ska ju gå undan rätt fort också när det är under en dag så här. Så det har jag satt igång med nu.
Mm. Vi kommer ju komma till både regering och visionen. Vad det kommer här under intervjun. Men finns det något sådär som är det absolut första du faktiskt gör politiskt?
Ja, det är väl att försöka se till att vi fortsätter att vara optimistiska, att det går bra för Sverige och att vi samlar för svårigheterna runt hörnet. Världen ser rätt eländig ut. Så att min uppgift är att städa upp lite i strukturerna och sen se till att skänka hopp för framtiden.
Ja, är det så vi ska känna hopp? Det är ju precis som du säger, lite orolig omvärld.
Ja, hoppet får ju anpassas efter omständigheterna och nu står vi har förkrigstid. Vi har en Europavision som har gått i stöpet, vi har nationalismen sprider sig och vi har folkvandringar och en massa andra saker som händer. Va? Vi har liksom en strukturskift i världen. Vi lever i Asiens århundrade, vilket ju gör att vi som bor här uppe på Taigan får se om vårt hus.
En förkrigstid snappar jag upp där. Ja. Det låter inte så optimistiskt.
Men ser vi tillbaka i historien så ser vi att perioder av fred avlöts av krig eller någon typ av motsättningar som har våldsam natur. Och vi lever ju i en slags krigstillstånd. Det kan smälla var som helst, när som helst. Och det måste man ju ta hänsyn till i den politiska planeringen. Och mina företrädare har ju nu dessutom fått för sig att de ska försvara Gotland. Och det är något som jag ska också se till att vi fortsätter att göra. Va? Och det har ju sina rutiga och randiga skäl.
Mm. Men är inte det en bra grej då att försvara Gotland?
Jo, det är jättebra. Jo, det ska vi göra. Men sen ska vi också prata med dem som vi är oroliga för att de kommer att ta Gotland för oss. För de gör ju inte det för att de är väldigt sugen på just den här ön. Utan det är de gör det för att de är oroliga för att den ska utnyttjas emot dem. Så vi måste snacka med ryssarna och berätta för dem att vi har inte för avsikt att låta vårt svenska territorium användas i aggressiva syften mot dem. Och vi måste se till att bedriva handel med dem och kulturutbyte och allt sånt här. Samtidigt som vi gör det så ska vi rusta oss till tänderna.
Ja, det kommer bli en satsning på försvaret då under statsminister Ljunggren låter
så. Ja, och jag kommer att motivera det med att min hemby faktiskt har bränts av ryssarna en gång. Så att jag vet vad jag pratar om.
Och historien upprepar sig, brukar man ju säga.
Ja, det här var ju på 1700-talet, så det var ju ett tag sedan. Ja. Men ändå, vi är rätt långsinta där uppe i Hamrången, va? Och det här är ju något som berättas för mig, så att säga, när jag gick i skolan och så här. Jag ska inte säga att det var ett levande minne, men ett halvlevande minne.
Det är det ryssen vi ska vara rädda för?
Ja. Vi ska vara vaksamma mot ryssen, för de i sin tur är oroliga. Alltså, de har en instabilitet i sitt land som gör att de är av goda skäl oroliga för hur det landet ska hålla ihop. De är också oroliga för att omgivningen kommer att försöka snatta åt sig fler delar av det de tycker att de tillhör dem. Och det gör ju att de är på tå, va? Alltså, ryssarna har lärt sig tre saker under historien. För det första, de kan inte lita på någon. Ingen.
Inte ens Stigbjörn Ljunggren.
Nej, men däremot så kan de ju då göra sannolikhetsberäkningar på hur opolitliga de är, va? Och det ska vi ligga bra till. För det andra de har lärt sig, det är att man ska inte vara tvåa på bollen. Och för det tredje har de lärt sig att vi ska inte utkämpa nästa krig på vår eget territorium, utan då blir det på de andras territorium. Och de tre sakerna ska man ha i huvudet när man umgås med ryssarna. Och de har dessutom egentligen en fjärde sak som de har lärt sig, som gör att de är lite besvärliga för oss svenskar och en del andra att handskas med. De minns historia. En ryss kan alltså, när Sverige tar ut svängarna lite, säga: jaha, har ni glömt Poltava? Och om du frågar en svensk normal elev i skolan då, om Poltava, så vet de ingenting. Och det är klart att då har man inte det där historiska minnet, då blir man också rätt naiv i sin förhållningssätt till andra länder.
Men hur ska vi hålla hoppet uppe då i den här omtumlande omvärlden?
Mycket enkelt, se till att folk kommer i arbete och att de har en hygglig välfärdsutveckling.
Då tror man på framtiden.
Ja, precis. Det handlar om. Ja.
Ska vi titta lite framåt då? Visionen, statsminister Ljunggrens vision för Sverige. Hur ser den ut?
Ja, det kan väl sammanfattas i egentligen en mening, att alla ska få en rejäl chans. Och gärna två. Ja. Eller om man så vill, en vision är ju att alla ska få en chans, men också att liksom, det bara det bästa är gott nog åt folket, va? Men man kan inte få allting på en gång. Men sjukvård och utbildning och sånt där, måste man känna att det går framåt. Arbetsmiljö, exempelvis kvinnor i offentlig sektor, måste känna att det blir lite bättre, va? Och då är det så att de stora visionerna måste hela tiden koka ner till att människor känner att politikerna hjälper till med att förbättra vardagsproblemen.
Är det inte så idag?
Ibland tycker folk att ska vi säga, våldet på gatorna, otryggheten, det finns en osäkerhet i hur egentligen de offentliga ersättningssystemen fungerar. Mycket av det här missnöjet är ju naturligtvis på en mycket högre nivå än för 100 år sedan. Så det är ju inte på det. Ibland pratar man om att liksom slaveriet har återinförts i Sverige för att man har större krav på arbetslösa, eller att vi fattighuset har kommit tillbaka och Sverige gått sönder. Så det är bara bullshit, va? Vi har det mycket bättre än vi någonsin haft det, men vi nöjer oss inte med det, utan vi vill ju gradvis förbättra vår vardag och se till att de här, även, alltså många gånger är det små sakerna som gör att människor bestämmer sig för hur de tycker de stora sakerna. Det är inte så att min roll som statsminister pratar om de stora sakerna gör att det här problemen, ska vi säga tiggarna utanför affären, att det försvinner.
Men varför har folk den här bilden av Sverige att det har gått sönder, tror du?
Ja, det är för att det har förändrats i vissa delar till det sämre. Och sen så har ju de politiska entreprenörerna sett till att fylla på det här. Så att det, ja. Och som sagt var, att vi har det bättre än någonsin är inte en ursäkt för att säga att vi liksom kan slappna av, utan det är hela tiden liksom kvalitetsförbättringarna på marginalen som avgör.
Men du, hur ska vi få alla då att få en chans?
Ja, vi brukar ju börja med utbildningssystemet. Det är rätt allvarligt när vi inser att folk går, alltså de går, börjar i skolan någonstans i 2-årsåldern och slutar där med lite drygt 20 och kan fortfarande inte skriva när de kommer ut, några. rätt dimmiga begrepp om, ska vi säga, historiska omständigheterna, vilken ordning saker och ting kommer. Va? Man kan gå till slutet på gymnasiet och tro att Jesus levde före dinosaurierna. Ja, det tycker jag, eller tro att Mona Sahlin fortfarande är statsminister. Det är klart att det är rätt problematiskt. Och vem anställer en sån?
Varför har det blivit så här då?
Jag tror just att man har slappnat av med detaljerna. Och att man inte har, om vi tar nu skolsystemet som ett exempel, så har det blivit gott från att vara en utbildnings- och kunskapsinriktad verksamhet till att vara någon slags värmestuga eller förvaring, va? Barnpassning. Och det tror jag är problematiskt.
Hur ska vi vända det där skutan?
Jag tror man har börjat med det, men det måste man kanske poängtera. Vissa sådana här marginella förbättringar. Jag brukar hävda att man ska se till att alla kommer i tid till lektionerna. Börja med det.
Steg ett.
Steg ett, ja. Mm. En annan sak som har förvånat mig, och som säger en del om, så att säga, den plattfotade och imbecilla karaktär som utbildningspolitiken har haft, är att när jag träffar studenterna som kommer och ska börja läsa på universitetet, har de fortfarande inte lärt sig fingersättningen till tangentbordet. Inte lärt sig. Och det är för mig en gåta, fullständigt obegripligt, när just tangentbordet är så otroligt centralt. Ja, och det är en liten detalj, va? Men med hjälp av den, plus att man kommer i tid, plus att man har någorlunda ordning på, ska vi säga, den historiska kalendern, va? Jag tror man ska lära sig kungalängden. Mm. Inte för att kungarna i sig är viktiga, men det är någonting att hänga upp det övriga på. Mm. Där har du tre åtgärder.
Ja, i utbildningssystemet. Fingersättningen, det är att komma i tid, och sen så då kungalängden.
Ja. Ja.
Bra början. Och det var utbildningsdelen då, att man börjar med att ge alla en chans där.
Ja.
Vad gör vi med de som redan har passerat skolsystemet?
Nej, och där är vi ju in i en arbetsmarknad där folk inte längre kommer att ha de här fasta anställningarna som förr, och därför måste vi ha någon slags arbetstidsbank, tror jag, så att man kan hela tiden återutbilda sig och förnya sin kompetens, så att man kan också byta mellan olika jobb. Att man ska vara lite mer generös när det gäller den biten. Det är därför jag är motståndare till det här babblet om 6 timmars arbetsdag. Va? De som kör med det, de har inte fattat någonting utav samtiden. Utan däremot så kan man ha arbetstidsreform, det tycker jag man ska ha. Men då ska det exempelvis vara med den här typen av kompetensbank, va? Så man kan ta ett halvår och förnya sina kunskaper och uppdatera sig. Mm. Men som sagt, i grunden handlar det om att alla ska vara anställningsbara, som att alla som vill ska kunna jobba.
Mm. Vad kallar du det? Arbetstidsbank?
Ja.
Hur ska den gå till? Hur ska det gå till?
Nej, men det är att du spar på det. När du jobbar i 10 år så får du, så att säga, en det finns en massa olika modeller för det här. En slags betald tid, va? Beroende på hur mycket du har sparat och som du kan utnyttja till vissa syften, som utbildning.
Som en liten på något sätt förtidspension då, mitt i livet?
Mitt i livet pension, ja. Sen kan man ju diskutera om det ska vara ett friår och man kan göra vad fan man vill. Det finns en del som talar för det, men man kan också tänka sig att man har det här att det är någon slags med facket och arbetsköparna har liksom kommit överens om vilken typ av åtgärder man får använda det här till. Men det kan man överlåta till arbetsmarknadens parter. Det behöver man inte detaljstyra så mycket. Det är mitt privilegium som statsminister när det gäller arbetsmarknaden, att det är liksom parterna sköter.
Får någon annan lösa. Ja. Du, om vi tittar på regeringen Ljunggren.
Ja.
Hur ser den ut?
Ja, det är lite problematiskt naturligtvis. Jag vet ju inte vilka som tackar ja, men vi förutsätter att de alltså, jag kommer nog ha kvar en del av dem som sitter nu.
Okay.
Jag, vem fan törs röra Hultqvist? Sen skulle jag då lyfta in några andra. Men Kristersson tycker jag nu, som har blivit partiledare för Moderaterna, måste få en chans också, va? Och visa vad han går för.
Mm, vad skulle han få för post?
Ja, men han kan väl ta välfärdssystemet då, som de vill trimma. Va? Mm. Och får våran uppdrag också att se till att kvalitetssäkra välfärden. Va? Så vi får bort det här med vinster i välfärdens snacket. Utan det är förlusterna av välfärden som är problemet. Alltså att man gör dåligt ifrån sig.
Mm. Så att inget vinsttak i välfärden?
Nej. Men däremot hålla krav på att de uträttar det när de sagt att de ska göra. Och det finns det sådana här kvalitetssäkringssystem, va, som exempelvis företag som verkar verksamma i skolområdet har utarbetat. Så det kan man ha som utgångspunkt.
Så Ulf Kristersson som välfärdsminister då?
Ja, något sånt, ja. Det tycker jag.
Var Peter Hultqvist ett namn eller han?
Ja, nu kommer jag på vad jag ska göra. Vi har ett stort problem i Sverige att liksom mediala, sociala medier, massmedierna, papperstidningar på väg ut. Så vi måste ha en medieminister. Och då skulle vi återinsätta Cecilia Stege. Mm-hmm. Som ju fick sparken väldigt snabbt. Hon, då sätter vi den här enheten hos Hultqvist. Va? Så att hon får lite muskler. Och hennes uppdrag är att liksom säkra medieutvecklingen för liksom demokrati och det öppna samtalet.
Och vad är det med medierna vi behöver göra då?
Är det... exempelvis public service tror jag ska gå från lyck och djur till att vara en kvalitetskanal.
Mm. Det är ett exempel.
Ja, ta P1 som jag tycker är som radiokanal är oöverträffad. Alltså det är liksom den rollen, va, som man ska ha. Mm. Med P1 så kommer jag också göra en liten uppstyrning som är nästan konstitutionell.
Statsministern går in och styr
lite. Jag kommer att öka den här ring P1-tiden till en timme.
Ja, varför är det så kort?
Därför att eliten i Stockholm inte har fattat ett jävla dugg. Och då har de fått Sverigedemokraterna på halsen. Och de har inte fattat sambandet mellan att den kortade tiden för Ring P1 och Sverigedemokraternas framgångar. Så därför kommer jag att ge dem utökad sändningstid. Och därmed så räknar jag också med att Sverigedemokraterna kommer att få större svårigheter. Ja. Det är väldigt elakt av mig, jag vet det. Det är mitt privilegium.
Är man statsminister så är man ju.
Ja, precis.
Ja, ja. Ja, det var Hultqvist och Cecilia Stege.
Ja.
Har vi fler ministrar i regeringen, Junge?
Ja, Anders Borg tycker jag ska få... Vi vill ha roliga när vi har kräftskiva på Harpsund, så ska det vara roligt. Va? Och han är duktig. Va? Och han får bli en slags forskningsminister, tror jag.
Forskningsminister?
Ja, men han är liksom... Han har väl på att doktorera nu igen, tror jag, men han är ju ett bra exempel på liksom det autodidaktiska, som man kan skaffa sig stor bildning utan att ha allt för många examina att släpa på. Så att jag tror att vi sätter honom. Det är bra att ha någon. Sen måste jag måste ha någon att hålla i handen. Alltså, det vet man att sådana som är inte så rutinerade när det gäller att vara minister, så att de måste ha en statssekreterare som kan det och så där. Och därför måste jag försöka hitta någon som vet precis hur saker och ting fungerar. Så han kommer ju att be mig dra åt helvete, men jag tänker ringa Göran Persson och fråga om inte han kan komma förbi en sväng. Och jag tror han ska vara lite sugen på det också.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Sugen på att komma tillbaka?
Ja,
trött på livet på landet?
Ja, men han skulle säkert kombinera med detta. Så det var lantjunker och sen åka in till Stockholm ibland och styra upp det. Mm.
Det är ju en blåröd regering, minst sagt.
Ja. Mm. Jo, men för tillväxt och hela folket i arbete. Mm. Och vi har ju bara en dag på oss, så att vi får inte vara så knusslig med vilka vi plockar ihop.
Ja. Tror du att vi kommer se en liknande konstellation framöver här?
Ja, kan tänkas. Men man måste ju ha, det är ju mitt privilegium att plocka ihop några. Men jag måste ju ha en framtidsminister. Alexander Bard tycker jag, alltså någon som kan se saker och ting utanför. Ja, det finns en massa andra också, men vi hinner inte gå igenom listan på alla som jag skulle vilja ha.
Det var regeringen Ljunggren det.
Ja.
En spännande skara människor, minst sagt. Ja. Med allt från kräftskivor till försvar. Och
tre och sköta fick jag ihop det. Bard, Borg och Stege.
Ja.
Det är en slagsida åt ett landskap i Sverige som jag tycker är väldigt intressant.
Ja. Mitt i, ja, mellan allting,
ja,
känns det,
ja,
som.
Ja.
Även om det är i södra Sverige då. Nu ska vi inte gå in mer på det. Vi fokuserar lite grann på statsminister Ljunggren här, och vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten till statsminister Stig-Björn Ljunggren.
Ja, det låter ju som rätt mycket pengar.
Ja, det är mycket pengar.
Det är rätt
då.
Mycket pengar, ja. Ja, alltså det första som faller mig in är ju att hälla ut det små duttar här och var. Här ska vi behöva det, här ska vi behöva det. Och så att alla kommer att komma ihåg mig, va, som får de här duttarna. En annan variant
är... är det viktigt?
Nej, i det här sammanhanget, nej.
Nej.
och den andra tanken är naturligtvis att lägga alltihopa på ett och samma ställe. Exempelvis på skolan, va? En kvalitetsinriktning för att få igenom mina punkter där. Va? Här är 100 miljarder, nu ser till att fixa. Men man kanske ska vara lite innovativ och dela ut det till svenska folket.
Vad blir det en nu? Skattesänkning, är det du pratar om?
Nej, utan mer att för att få delaktighet i styrelsen och staten så får alla svenskar sin andel av det här. Vad blir det nu? Jag var inte i skolan den dagen. 10 miljoner, 10 000 blir det, va?
ja,
10 000. Ja. Och alla får det. Och du får då registrera dig i en offentlig hemsida där du gör anspråk på din andel. Vilken den då är, va? Men från början är det 10 000 om vi är 10 miljoner invånare. Vi räknar runda slänga nu. Och då får du berätta vad du vill att pengarna ska gå till. Du får ta dem själv om du vill.
Mm.
Men du måste offentligt deklarera vad du använder pengarna. Eller så får du lägga pengarna på något område du tycker är väsentligt.
Man får skänka dem tillbaka till något...
Någon av statens offentliga aktiviteter. Mm. Kultur, sjukvård, vad det är frågan om.
Mm. Så det, för en barnfamilj, tre barn, två vuxna, så är det 50 000 kronor mer i fickan egentligen per år.
Ja. Då kan de ta de pengarna, men varje gång de gnäller, det är förskolan, det är de resurser. Så jag drar åt helvete, du tog ju pengarna själva och åkte till Thailand. Så det här är liksom att, för att medborgarna ska känna ansvar, va? Och få, det här, ni är nu med i statens styrelse.
Mm. Och få själv fördela pengarna.
Ja, och dessutom alla inte registrerar sig, va, så blir det ju mer än 10 000. Så att det kan bli rätt mycket pengar.
Mm. Intressant förslag.
Ja, men det är ett försök att, så att säga, aktivera medborgarna i statens styrelse.
Är vi för inaktiva, tycker du då, eller?
Vi har gjort inaktiva. Det är ju en arbetsfördelning, kan man säga, som folk trivs rätt hyggligt med. Att de politiska partierna är idag en del av statsapparaten. Alltså de finansieras direkt eller indirekt av det offentliga. Så vi har politiker, är egentligen tjänstemän som vi tillsätter. Va? Och det är klart att det här gör ju, det är rätt bekvämt. Varför kan vi räkna med att de här experterna ska fixa saker och ting? Men det finns också en risk med det, och det är att demokratin blir allt för ytlig. Och det här ansvaret som det innebär att faktiskt vara en medborgare inte riktigt betonas, tycker jag. Och det här skulle vara ett sånt sätt.
Men du är ju, som jag sa här också i på annonsen, proffstyckare, och kallas av många proffstyckare. Och du syns ju också ganska ofta i socialdemokratiska sammanhang.
Ja, ja.
Hur kommer det sig?
Ja, jag är väl någon slags medlem där. så att, men sen är jag ju inte så partitrogen. Alltså det är inte så att jag tycker som partiet. Utan jag istället ägnar mig rätt mycket att tala om när partiet inte tycker som mig. Mm. Sen har jag ägnat mig åt alla de politiska partierna. Jag har läst in väldigt mycket på senare tid, Vänsterpartiets program, historiskt rätt intressant. De har ju fyllt 100 år här. Och Moderaterna har jag också forskat på. Så att det, ja. Men jag brukar benämna som socialdemokratisk. Och det underlättas ju av att alla partier idag i stort sett är socialdemokrater på ett eller annat sätt.
Alla är socialdemokrater?
Ja, i stort sett alla. Till och med de här lilla spillrarna av kommunistiskt parti nere i Göteborg har låter rätt mycket som gamla gråsossa, va, när de nostalgiserar kring folkhemmet och sånt där. Så att, ja.
Jag vet att vi hade en annan statsminister, Marcus Birro, känner du säkert till. Han var inne lite grann på samma spår, att alla svenskar är olika grad socialdemokrat. Bara.
Ja, Birro har rätt.
Ja. Det är mer samma sak. Men du som har forskat en del och ägnat dig ganska mycket åt politik, eller i alla fall att tycka till om politik. Vad är politik för Stig-Björn Ljunggren?
Ja, det är ju, kan man säga, när vi diskuterar sånt som är gemensamt. Alltså gemensamma frågor, då blir det politik. Sen kan man ju säga att politik är allting, va? Men man måste göra någon slags avgränsning, för att är det allting så är det ingenting, brukar man säga. Och sen kan man säga, då i det politiska blir det också en diskussion, vad är det då som är gemensamma och vad är det som är våra egna enskilda angelägenheter. Så där börjar ju debatten, va? Och när vi då har gjort den avgränsningen måste vi då bestämma oss för hur vi ska sköta det som är gemensamt, efter vilka principer.
Och när vi pratar gemensamt så menar vi då alla medborgare?
Ja, och sen är frågan, alla, är det bara vi svenskar eller är det också de som kommer hit och sådär, va? Det finns ju politiska partier som har kört med alla ska med. Och sen frågar man om vilka som är alla. Ja, det är de som är här nu och som eventuellt kommer att få uppehållstillstånd. Så att de är tvungna att göra den här från alla till alla i Sverige.
Ja, det är någon geografisk utan Sverige.
Ja, ja, precis.
Mm. Men du, hur tycker du svensk politik mår idag?
Svensk politik mår nog rätt bra, tror jag. Rätt hyggligt jämfört med många andra länder. Och vi har ju en säkerhetsventil i form av Sverigedemokraterna som ju har tagit på sig röster från de som varit riktigt missnöjda. Och nu har deras framgångar ju gjort att de andra partierna har anpassat sig efter folkets mening. Man har skruvat åt flyktingpolitiken och man pratar mer om Sverige och nationen. Så det, ja, det är väl så det ska vara i en demokrati, va? Att medborgarnas mening måste få genomslag.
Var det inte så innan Sverigedemokraternas framgångar, menar du?
Nej, det var det inte. Jag menar, Sverigedemokraternas framgångar bygger ju på flyktingpolitiken i hög grad. Kombinerat med missnöje med, kan säga, strukturomvandling av Sverige. Industrisverige är på väg att gå i putten och istället så får vi då ett samhälle byggt på tjänster och service. Va? Som också i och för sig är organiserat industriellt, men det är ju liksom på ett annat sätt, va? Än tidigare. Fabrikssamhället då, kan man säga, avlösts av det här kunskapssamhället. Och det är liksom en annan logik som präglar det.
Men kunskapssamhället har inte nått skolan då, låter det som på Stigbjörn Ljunggren?
Ja, men det är klart att på många sätt så är svenska skolan ju rätt bra. Va? Även om vi har taskigt i en del mätningar och sånt där, så det går ju ut på att man klassificerar länder utifrån vad man kan mäta. Men rätt mycket kan man inte mäta, eller svårt att mäta, som kreativitet och sådär grupparbete, alltså den typen av som liksom har någon nytta sen när man kommer ut i projekt på arbetsmarknaden. Så att, men det är mycket som det som är problem med kunskapssamhället är ju att det räcker inte med att man har all liksom järnmalmen som ligger där, utan det här är någonting som hela tiden måste uppdateras, och då kräver det också hela tiden ständiga förbättringar.
Mm. Vad tror du vi är som land om 10-20 år?
Ja, om jag nu får som jag vill så kommer vi fortsätta ligga i framkant.
Och om någon annan får som de vill, vad tror du vi hamnar?
Nej, men då fortsatt upplösning av det liksom europeiska samarbetet, där vi ser gamla konflikter tinar upp och vi får kanske öppna konflikter.
Du nämnde ju här att vi var inne i en förkrigstid.
Ja.
Ser du i horisonten någonstans att kriget är på väg?
Ja, du ser ju att det är krig idag. Så att, och dessutom så är det inte krig bara på liksom det klassiska sättet som vi har i Syrien, utan vi har ju också en annan typ av krig, va? Där man sån här asymmetrisk krigföring, va? Där du genom bomber och skjutningar och sånt kan vara med. Och det är inte länder, utan det är snarare olika attityder som strider mot varandra. Och det är ju det som gör att det kan smälla när som helst, vad som helst. Och den planeringen finns ju nu också inarbetad i det politiska. Det handlar inte bara om att försvara Gotland, utan också om att veta hur vi hittar de här som kan begå sådana här dåd, och framförallt hur vi gör, va, för att begränsa omfattningen av om det händer något.
Jag vet att vi pratade ju lite grann om Ryssland. Mm. Och de har ju ganska tydligt sagt angående NATO-medlemskap.
Ja.
Vad säger statsministern?
Nej, det blir inget.
Inget NATO-medlemskap?
Nej. Men till skillnad från de som säger nej till NATO, så skiljer jag mig på en väldigt viktig punkt. Det jag tror inte att man liksom kan göra det och sen får man använda pengarna till att bygga ut förskolan. Utan ett nej till NATO innebär också en efter våra förhållanden ohyggligt stor satsning på den traditionella liksom krigsmakten. Alltså ska vi vara alliansfria och neutrala i krig, så innebär det att vi får satsa mer än många andra på försvarsmakten.
Mm. Så vi är ett starkt eget försvar då?
Ja, värnplikt.
Mm. För alla?
Ja. Ja. Sen kan man då diskutera vilken typ av insats och sådär. Och sen här tillhör ju det vanliga att man säger att kvinnor ska också göra. Ja, det problemet med det är att kvinnor också har en slags, ska vi säga, annan typ av värnplikt, nämligen att de blir med barn. Och att det, hur man än organiserar det, så tar det en del av deras tid, så att säga. Och därför så kanske man, de kan få välja, kan jag säga. Större valfrihet kanske än vad killarna får. Mm. Och för killarna är det rätt viktigt, för killar har ju ingen initialeri till vuxenheten som tjejer har. Så därför så blir då värnplikten rätt viktig där. Mm. Ett folk i vapen. Mm.
Du, det är ju val om ett år.
Ja.
September 2018. Får man fråga vad du kommer rösta på?
Ja, det är för tidigt, för det vet jag inte. Som det ser ut nu så kommer jag rösta på Löfven. Inte på Socialdemokraterna, utan på min företrädare.
Ja, ja.
Det är intressant, jag hade träffat på rätt, ska jag säga, grundligt med borgerliga människor som säger att ja, Löfven är kanske inte så dumt. Även om de är otroligt besviken på honom för att han med sin näringslivsbakgrund tycker man har liksom kackat ner i det egna boet, va, med, liksom, till och med näringslivsfientlig. Men detta sätts då i förhållande till oppositionens insats, som är rätt plattfotad. Och då därför så tycker man i det här tjafset så är det kanske lika bra att ta Löfven ändå. Så ser det ut just nu, men jag är, kan säga, när jag går till vallokalen så är det fortfarande öppet.
Mm. Vad har du röstat på historiskt?
Mest sossarna. Mm. Mest sossarna.
Och det lutar åt Löfven nu då?
Ja.
Mm. Vem tror du vi ser som Sveriges nästa statsminister?
Ja, som det ser ut nu så är han.
Det är fortsatt,
ja,
Löfven.
Ja, men det här kan ändras, alltså, om några veckor. Så kan, det beror på hur det går för Kristersson nu. Va? Det är ju han som är hoppet för alliansen.
Mm. Ser du statsminister Löfven med någon ny konstellation? Eller med...
Ja, det tror jag.
Ja, men vilka?
Ja, men det måste bli någon typ av, om man ska ta tag i de stora strukturfrågorna, så måste det bli någon typ av majoritetsförhållande. Va? Det är inte säkert att man sätter sig med Centerpartiet och Liberalen exempelvis, men man kan ha ett ingående samarbete med dem som småningom leder fram till en mittenregering.
Mm.
Men sen är det så att om oron i omvärlden fortsätter, så vet vi att det finns ju två partier i svensk politik som ibland får sätta sig tillsammans, va? Och det är ju då Moderaterna och sossarna. Men där är vi inte än. Men det är liksom de två betongpartierna.
Fundamentet, ja, svensk politik.
Ja, kan man säga.
Ja. Du, om du själv fick fråga någon gång då, att bli statsminister, på riktigt?
Ja, alltså, jag skulle ju vara helt chanslös. Det här är ju en tankesprång vi gör just nu. Men alltså, jag har inga som helst ambitioner att liksom få något slags ämbete. Jag har inte planerat för det, och det skulle vara rätt kort livad karriär, kan jag säga.
Mm.
Men allt dumt som jag sagt i radio exempelvis skulle vändas mot.
För mycket lik i garderoben.
Det är en hel kyrkogård. Va?
Men kan det inte vara lite befriande då med någon som kommer med lite bakgrund och inte en perfekt politisk karriär?
Jo, men och det är ju också folk faktiskt, någon enstaka ska vi säga, som kommer att du borde ju bli polis, jag skulle rösta på dig. Ja, så att, och det är därför jag i min regering också plockar in någon utifrån. Alltså, för man måste ha någon som är liksom lite okulär och har en annan bakgrund.
Mm. Det har blivit dags för tal till nationen med statsminister Stig-Björn Ljunggren. Svenska folket sitter bänkade som på julafton. Varsågod, statsministern.
Ja, hej på er, svenska folket. Det är statsministern här, Ljunggren, som talar. Nu är det ju så här att jag, när jag tillträdde, så sa jag att jag skulle styra upp lite. Och det har jag försökt göra nu. Men jag har också bestämt mig för att jag ska avgå. Men jag har bestämt följande. För det första tycker jag att alla i det här landet som vill jobba ska få ett jobb. Och det har jag sagt till nu mina efterträdare att det ska fixas. De som inte vill jobba, de slipper ju naturligtvis, men då får de ju försöka tala om också hur de överlever. Men alla som kan ska jobba, det har jag bestämt. Det andra är att det ska bli hyggligt betalt för det här, så att man ska kunna leva på sin lön. Och det är ju delvis fackföreningarna och de som köper arbetet, va? Men jag ska ligga på där så att man får en slant över. Så skatterna ska inte vara för höga, förstår ni också. Och sen har jag funderat lite på ett par andra saker jag ska göra. För det första tänker jag förbjuda alla vita plastmöbler. Det ser förskräckligt ut. Ni ska inte ha mer än en adventsstake i fönstren, för vi ska spara på elektriciteten. Och sen har jag bestämt att alla stora idrottsevenemang ska skickas på tv-kanaler som alla får titta på. Det här har jag nu bestämt och nu avgår jag. Och till mina efterträdare säger jag, om ni på något sätt missar och genomföra det här, då ska jag bilda ett politiskt parti som kommer tillbaka och avsätter er och katapulterar er ut till landshövdingposter och andra göromål ute i periferin som gör att ni kommer att ångra att ni svek mig och framförallt svenska folket.
Statsminister Stig-Gun Ljunggren, stort tack.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.